hjärnan var helt mossig. Eller svampig kan man väl säga. Och jag började inse att jag inte hade koll på tid och rum. För det hade försvunnit. Så att man låg och sov och så vaknade man, så visste man inte vart man var eller vart man skulle. Så var det liksom bara panik.
2003 befinner sig Niklas Thunborg på en bra plats i livet. Han älskar sitt jobb och klättrar snabbt i hierarkin på oljeföretaget där han arbetar. Tills det som ska vara en helt ofarlig renovering på macken där han är chef förändrar allt.
Det var ju några av våra anställda som mådde jättedåligt, så de skickade ut och få frisk luft. Men själv hade jag ansvar, så då stannade jag kvar.
Under 2 dagar andas Niklas in ångor från det hälsofarliga ämnet styren och får i sig långt mer än vad som är rekommenderat. Han får en akut förgiftning.
Natten mellan måndag och tisdag, då kraschade hela kroppen. Då varenda kroppsfunktion la av. Både magen och halsen och öronen och andningen, och fick jättehög feber.
Det här är bara början på vad som ska bli en lång och kostsam kamp för Niklas. Förgiftningen leder till en hjärnskada och flera följdsjukdomar och kommer att förändra hans liv för alltid. Men när han försöker få rätt till sjukpenning och få händelsen klassad som en arbetsplatsolycka stöter han på problem.
Jag har faktiskt rätt till massa saker. Jag måste bara bevisa det först.
Jag heter Hedda Stiernstedt och du lyssnar på Olyckan inifrån. Serien där människor som var med om dramatiska och omskakande olyckor berättar hur det var ur sina perspektiv.
Helt plötsligt ska du slåss mot många stora jättar och ingen tror på det. Du är väldigt liten som människa.
Och där vi hör personer som jobbar med olyckor och möter drabbade.
Och sen testade jag honom i och med att han gjorde för mig ett klart intryck att han inte fungerade.
Det här avsnittet om när Niklas blev förgiftad.
Jag var en väldigt frisk person. Vältränad och hade gjort värnplikten på fältjägarna till exempel. Och hade väldigt lätt för mig i skolan och sådana saker. Ja, men allt var frid och fröjd och gillade att umgås med kompisar. Och
2003 är Niklas Thunborg 29 år och han trivs bra med livet. Han är en social person som har stort umgänge i Sundsvall där han bor. Och han älskar sitt jobb på bensinmacken där han är ställföreträdande stationschef.
Det innebär ju att man tar hand om allt administrativt på bensinstationen, som löner och personalfrågor. Men samtidigt så jobbar man ju i stationen också, se till att alla säljarna gör det de ska och sådär.
Niklas har pluggat både kemi och data och driver ett eget IT-företag vid sidan av jobbet. Men det är på macken och inom företaget som äger den han vill vara.
Jag trivdes jättebra. Jag hade varit på många stationer innan också. För att jag älskade att jobba och älskade det här med kundkontakten. Det är helt underbart. Man möter alla människor på våran mack. Från de som har slips och portfölj till helt vanliga Svenssons.
Han jobbar hårt. 40 timmars övertid varje månad är inte ovanligt för honom. Och framtiden ser ljus ut. Niklas, som börjat i kassan, vill nå toppen i företaget.
Man börjar alltid längst ner och så får man jobba sig uppåt. Och nu hade ju mitt sikte inställt på några pinnhål uppåt också. Kanske bli försäljningschef så småningom eller någonting.
Och då, i september 2003, känns det som att hans dröm är inom räckhåll.
Jag hade avancerat väldigt fort, så att nästa steg skulle jag ta över stationen. För mitt dåvarande stationschef skulle vara hemma och vara mammaledig, så att ett halvår senare skulle jag ta över stationen.
Lördagen den 27 september skiljer sig inte nämnvärt från andra helger för Niklas. Den spenderas på macken.
Det var ju månadsslut, så jag vet att det var väldigt mycket jobb för mig på kontoret. Man skulle göra klart löner och man skulle göra klart all bokföring och sådana grejer, i och med att man ska avsluta månaden. Så jag satt väldigt mycket på kontoret där.
På macken har man precis börjat ett stort och kostsamt renoveringsarbete. Hallen där biltvätten finns ska moderniseras.
De skulle plasta in en tvätthall och den här tvätthallen sitter ihop med bensinstationen. De flesta tvätthallarna är fristående, men just på vår station så sitter den ihop med stationsbyggnaden. Det var plåtbeklätt förut så att man skulle fräscha upp, så att man skulle göra en finare och bättre tvätthall som skulle vara lättare att hålla ren med plastväggar.
En firma från Gävle ska lägga plast på sammanlagt 250 kvadratmeter golv och väggyta. De använder ett plastmaterial som innehåller omkring 35% av ämnet styren, som är ett hälsofarligt lösningsmedel som avger ångor. Men den här lördagen vet Niklas och hans kollegor ingenting om det. Vad de däremot känner ganska snabbt är en påträngande, illa doftande lukt.
Jag skulle beskriva att det är väldigt kemisk lukt. Om man tar en svart plastsäck och öppnar den och stoppar ner huvudet där, så känner man exakt hur det luktar.
Snart börjar även mackens kunder anmärka på lukten. Niklas börjar nu fundera över om lukten på något sätt kan vara farlig och bestämmer sig för att prata med de som jobbar med renoveringen i tvätthallen bredvid.
För att man mådde inte bra. Och då sa de det att nej, det här är helt ofarligt, det är ingen fara. Sen satte de på sig en rymddräkt och så gick de ut och fortsatte att jobba. Men jag frågade inte vilket ämne de använde. Utan jag förutsätter att ska man jobba bland människor så har man ett ämne som är godkänt för att vara bland människor. Och de svarade att det är ofarligt. Ja, men då måste jag lita på det.
Dagen fortsätter och lukten blir allt mer påtaglig. Niklas försöker igen att prata med firman som renoverar. Och de kommer överens om att de ska suga ut den illaluktande luften med hjälp av en fläkt och slang.
Bara det att då satte de utblåset från utsuget vid friskluftsintaget. Så det vart ännu värre inne i butiken.
Genom både dörrar och ventiler sipprar ångorna från renoveringen nu in på mackens kontor. Där Niklas och hans kollegor sitter helt oskyddade.
Det blev starkare, men det var ju, då var man så konstig i huvudet så att man tänkte inte på det. Det var ju några av våra anställda som mådde jättedåligt, så de skickade ut och få frisk luft. Men själv hade jag ansvar, så då stannade jag kvar.
Kunder som kommit in i mackens butik säger att de får stickningar i ansiktet. En anställd går ut och kräks. Också Niklas känner sig konstig. Det är nästan som att han är onykter. Det snurrar i huvudet och han mår illa. Har han inte lite ont i kroppen också? Men Niklas biter ihop. Högen av arbete som måste göras klar är fortfarande stor. Hela helgen sitter han på mackens lilla kontor. Långt in på kvällarna, samtidigt som renoveringen fortsätter i tvätthallen bredvid. Totalt vistas han 22 timmar i lokalerna, långt mer än sina kollegor. Men på måndagen är han äntligen ledig. Och när han till slut känner efter, förstår han hur dåligt han faktiskt mår. Han har ingen febertermometer hemma, men han känner sig kokhet.
Natten mellan måndag och tisdag, då kraschade hela kroppen. Då varenda kroppsfunktion la av. Både magen och halsen och öronen och andningen, och fick jättehög feber. Och som om det blir få influensa och magsjuka och halsfluss samtidigt. Men jag åkte ändå och öppnade på jobbet på tisdag morgon. Och jag har aldrig mått så dåligt som jag mådde när jag stod där.
När han senare åker hem mår han fortfarande inte bra.
Vet jag inte om jag svimmar eller hur det blir, men det går ett tag däremellan. Sen börjar jag fundera att ja, men hur kan jag bli så här sjuk på en gång?
Tankarna snurrar i Niklas huvud. Kan det vara så att det inte är en influensa? Det var ju fler i personalen som hade mått dåligt under helgen. Han lägger ihop ett och ett och bestämmer sig för att ta reda på vad det faktiskt var som luktade så illa under renoveringen. Firman som utfört inplastningen svarar: styren.
Och de sa att ingen har någonsin blivit sjuk av styren, var deras svar. Och det här var ju innan man kunde googla saker så jättebra, så att då ringde jag giftinformationen. Och då sa de bara, åka upp till akuten.
Nu mår Niklas riktigt dåligt. Han använder sina sista krafter för att ta sig till akuten i Sundsvall. Och det är först när han kommer in och de börjar undersöka honom som han inser hur dålig han faktiskt är. Febern ligger på nästan 41 grader och han har en sänka på 400.
Ja, tydligen mäter man inte längre än till 400 på den tiden. Och ett normalt värde är under 8. Har du 200 så har du kanske en kraftig lunginflammation. Så att man kunde gå själv in måste ha varit rätt bra.
Från att bara någon dag tidigare ha varit frisk och jobbat svävar nu Niklas mellan liv och död. Han blir genast inlagd på intensiven och de första 2 dagarna är läget så kritiskt att han får ligga i receptionen för avdelningen på akutmedicin. Läkarna vill ha honom under ständig uppsikt och vågar inte lägga in honom i en vanlig sal. Diagnosen är akut toxikos av styren. Han är förgiftad. Niklas är uppkopplad till flera maskiner som mäter hans hjärtaktivitet och syresättning. Han kan andas själv, men inte äta eftersom halsen är helt igensvullen. Varje dag får han stora mängder penicillin intravenöst och sakta börjar det vända. Efter en vecka tycker läkarna att han är tillräckligt stark för att inte behöva vara kvar på sjukhuset. Kanske var det inte så farligt ändå.
Det var skönt att komma hem och då vill man ju tillbaka och jobba så fort som möjligt. För jag fick ju med mig penicillin hem så jag mådde ju rätt bra när jag kom hem.
Niklas vill komma tillbaka till sin vardag och försöka jobba på som vanligt. Men det är något som inte stämmer. Varje gång han slutar på penicillinet svullnar halsen igen. Och han har tappat sitt lukt- och smaksinne.
Man tar in jättemycket information via lukt och smak. Så att gå in i en blomsteraffär, det var liksom så att gå in i en stenhall bara. Det var lukta ingenting.
Och han är trött. Onormalt trött. Det känns som att han ständigt springer i en brant uppförsbacke.
Man hade ingen energi. Hjärnan var helt mossig. Eller svampig kan man väl säga. Och jag började inse att jag inte hade koll på tid och rum. För det hade försvunnit. Så att man låg och sov och så vaknade man så visste man inte vart man var eller vart man skulle. Så var det liksom bara panik. Och så hade det aldrig varit innan. Innan hade jag jättebra minne och behövde aldrig göra anteckningar och sådana saker. Och nu vaknar man upp en morgon och så är det bara panik. Det var ju jättehemskt att inte ha koll på situationen. Jag var ju van att ha stört koll på allting.
Sakta men säkert började gå upp för Niklas att någonting är allvarligt fel. Särskilt med hans minne.
Jag vet ju när jag skulle stänga macken och så ska man låsa 3 lås. Man ska larma och så ska man låsa 3 lås. Och jag bodde, på den tiden bodde jag i närheten av macken. Men jag kunde sitta en hel natt och åka fram och tillbaka och fundera om jag hade låst och stängt. Och det bara gick inte att koppla i huvudet om jag hade låst och stängt. Jag upptäckte det även när jag var handlat. Jag åkte på affären, eller tittade i kylskåpet och så åkte jag på affären och så köpte jag exakt samma saker som jag hade i kylskåpet. Så att jag insåg ju ganska fort att jag måste börja skriva ner saker. Och ha minneslappar på allting.
Niklas måste nu ägna all sin vakna tid, energi och fokus till att bara försöka göra saker rätt. Han känner inte heller någon hunger. Och när han har svårt att minnas vad han precis gjort glömmer han allt oftare att äta. Och snart kraschar hans mage. Att fortsätta jobba på det sätt som Niklas gjort tidigare med många timmars övertid och högt tempo börjar kännas omöjligt. Till slut måste han motvilligt inse faktum.
Orken fanns ju inte och kapaciteten på hjärnan var ju inte vad den borde vara så att jag fick kliva ner och bli vanlig anställd. Det kändes väldigt frustrerande att man får ta ett steg tillbaka.
Hans dröm om att avancera inom företaget som alldeles nyss var så nära att uppfyllas ser nu ut att gå honom om intet. Niklas försöker vänja sig vid sin nya tillvaro. Men även utan chefsuppgifterna tycker han att arbetet är svårt. Han blir inte bättre och bestämmer sig för att han måste gå vidare med det som hänt. Han vill veta vad den där förgiftningen egentligen har betytt för honom. Och han behöver vara sjukskriven, vilket han inte tror ska bli ett problem.
Det här kommer ju gå fort för att vi bor ju i Sverige, vi har ju ett skyddsnät här. Så att här får man ju hjälp att reda ut saker och ting och komma på banan. Så att jag började ju, man gick på företagshälsovården som man var hänvisad till. Men det hände ingenting, de hjälpte inte till, utan då fick man ju börja fundera att ja, men här finns det ju skador, hur ska jag göra för att komma vidare?
Till slut blir Niklas remitterad till en neuropsykolog som utför tester på honom. Resultatet är nedslående. Han har en hjärnskada. Det är den som orsakar hans bortfall av smak och lukt. Det är den som gör att han plötsligt inte kan se skillnad mellan blått och lila eller rött och grönt. Att han har svårt att koncentrera sig och svårt att minnas saker som hänt nyss. Att han en gång till och med glömt vad han heter. Och att han faktiskt börjat höra sämre. Nu blir Niklas sjukskriven. Och plötsligt har han ett nytt orosmoment. Pengar.
Man var van att jobba mycket och så får man sjukpenning istället. Det blir en jättestor skillnad.
I perioder försöker han ändå att jobba på macken. Men varje gång säger kroppen ifrån. Samtidigt måste han ägna mycket tid och energi åt att vara i kontakt med försäkringsbolag, olika läkare, facket, sin arbetsgivare och Försäkringskassan. Han behöver om och om igen bevisa att hans problem, som totalt förändrat hans liv, beror på förgiftningen av styren han utsattes för på sin arbetsplats, för att kunna fortsätta att få sjukpeng. Att han innan olyckan inte hade de minnes- och koncentrationsproblem han har nu, och att han därför inte klarar av att jobba heltid längre. Men han känner att ingen riktigt tror på honom.
Jag trodde ju inte att det skulle ta så lång tid att få till det, utan jag var ju optimistisk hela tiden. Att jag har en ganska positiv livssyn, att jag tror att ja, men allting löser sig. Så jag tänkte att ja, men det kanske tar ett halvår så är vi klar. Och sen när det hade gått ett halvår så tänkte jag att ja, men det kanske bara tar ett halvår till så är det klart.
Men tiden går och blir till år. Hans plånbok blir tunnare och tunnare och orken finns bara inte där. I perioder klarar han av att jobba deltid, i perioder inte alls.
Helt plötsligt ska du slåss mot många stora jättar. Du ska slåss mot din arbetsgivare, för de kräver ju massa saker. Du ska slåss mot Försäkringskassan, för de kräver massa saker. Du ska slåss mot sjukvården, för de kräver massa saker. Och ingen tror på det. Ja, du är ju väldigt liten som människa. Men jag är ganska tjurig, så att då börjar jag ju läsa på. Och börjar jag läsa på även om mina rättigheter och sådana saker. Och se att ja, men jag har faktiskt rätt till massa saker. Jag måste bara bevisa det först.
Men han jobbar i motvind. Att hjärnskadorna som Niklas fått beror på exponering av ångor från styren ifrågasätts. Istället menar läkare och experter att det finns andra förklaringar till att han mår som han mår. En halsfluss som han fick efter den där helgen i september 2003 skulle kunna förklara hans igensvullna hals. Tidigare problem med snarkningar kanske gör honom trött och okoncentrerad. På vårdcentralen i Sundsvall upplever Niklas att kunskapen om ett ämne som styren och vad det kan orsaka saknas. Och han behöver experter för att kunna få Försäkringskassan att förstå att han inte kan jobba som vanligt. Och det tar flera år för honom att hitta en. 2009, 6 år efter olyckan, hör Niklas tala som en läkare i Sundsvall som hjälpt många som haft problem med sin sjukpenning. Han bestämmer sig för att kontakta henne. Kanske kan hon hjälpa honom.
Jag heter Birgit Sjölander och jag är numera pensionerad.
Birgit Sjölander är specialist i ortopedisk kirurgi och neurokirurgi. Hon jobbade länge med att operera personer som råkat ut för olyckor och blivit svårt skadade. Men efter 25 år vidareutbildar hon sig i Schweiz i en särskild medicinsk rehabiliteringsbehandling med en helhetssyn på kroppen.
Man behandlar orsaken och inte symptomen, som man nu vanligtvis gör inom medicin. Man behandlar symptomen.
Efter det bestämmer sig Birgit för att starta en egen praktik i Sundsvall där hon bor. Hon får patienter från hela Sverige med olika sorters problem och skador som orsakar kronisk smärta.
Och jag har nog en bra rykte att jag lämnar ingen sten ovänt. Så är det.
När Niklas kommer till Birgit Sjölander gör hon som hon brukar. En grundlig genomgång av hans fall som tar flera timmar. Hon frågar Niklas om hans besvär. Hur hans liv såg ut innan och efter olyckan. Vilka skador han har och vilka behandlingar som gjorts. Hon undersöker hans hjärta, lungor, blodtryck och gör neurologiska tester.
Och sen testade jag honom i och med att han gjorde för mig ett klart intryck att han inte fungerade. Han hade ordfinningsstörningar. Han kunde alltså inte komma ihåg vissa saker. Han sa att han hörde lite dåligt. Han hade dålig koncentration. Han blev väldigt snabbt trött i samtal.
Men hon känner sig ändå förbryllad. Undersökningarna ger inte alla svar. Så bestämmer hon sig för att göra ett stresstest på Niklas. I testet får Niklas själv svara på frågor om 35 olika symptom. Om, och i så fall hur ofta han upplevt dem.
Och då fick jag alltså ett svar som var att han hade 121 poäng och det betyder att han var totalt utmattad.
Men i den neurologiska undersökningen upptäcker Birgit att Niklas har nedsatt känsel i sin högra kroppshalva.
Och det stämmer inte riktigt överens med total utbrändhet.
Hon ber Niklas att få ta del av all dokumentation och alla papper kring det han varit med om och om de undersökningar han gjort.
Och då sa jag till honom att jag skriver först ett invaliditetsintyg när alla papper är på bordet och jag har gått igenom det.
I en vecka går Birgit Sjölander igenom den nu ansenliga hög av papper Niklas har samlat på sig under åren. Det är flera bananlådor fyllda till bredden. Han har berättat för henne att det är ångorna från ämnet styren han blivit utsatt för.
Men jag visste ju inte då när jag såg honom första gången vad styren var för någonting. Så det gick jag in och läste på.
Ju mer hon läser, desto fler pusselbitar faller på plats.
Ämnet är en mycket farlig ämne kan man säga. Det är det mest farliga kan man säga, framförallt för nervsystemet. Det kan vara livsfarligt när man inte skyddar sig. Och det är som alla gifter. Gifter är ju alltid en fråga om dos. Om du tar en liten dos, då kanske blir du lätt förgiftad. Men om du tar en större dos, då kan du dö.
Från Niklas alla dokument förstår Birgit att han blivit utsatt för nästan 200 gånger mer styrenånga än det som är rekommenderat att man exponeras för under 15 minuter. Och det utan skyddskläder eller mask. Även i mindre doser har forskning visat att styren kan ha allvarliga effekter på hälsan.
Och då ser man att man har balans- och koncentrationsbrist. En systemisk påverkan, hörselskador, trötthet.
Det kan även ge nedsatt syn och nedsatt färgsyn och är eventuellt cancerogen för människor, berättar Birgit.
Alltså biverkningar, de är ju avhängiga hur länge är patienten utsatt för detta. Och då hade han ju beskrivit att han hade medarbetare som efter en timme i samma rum som han var började kräka så måste gå hem. Ja, så att jag hade då egentligen inte så stora tvivel att han inte talade sanningen faktiskt. Ja? Eller överdrev på något sätt.
För Birgit Sjölander är det solklart. Alla Niklas besvär beror på det som hände den där helgen på bensinmacken för flera år sedan. Hon skriver det intyg som behövs för att Niklas ska få ersättning från Försäkringskassan och remitterar vidare honom för att göra nya neurologiska undersökningar. Birgit berättar att hon träffat många patienter under sitt yrkesliv som likt Niklas kämpat hårt för att få rätt till ersättning. Men det är någonting med Niklas som gör att han sticker ut i hennes minne.
Han är otroligt viljestark. Han har ansträngt sig till det yttersta att klara av. Och det är inte många som gör det med den skadan.
Efter att ha träffat Birgit Sjölander och flera läkare hon remitterar honom till tror Niklas att allt ska lösa sig. Nu har han flera undersökningar som visar att han faktiskt har en hjärnskada orsakad av styren. Men istället blir det tvärtom. Andra läkare och experter vars omdömen Försäkringskassan använder för att ta beslut om hans sjukpenning menar fortfarande att sambandet mellan styren och hans problem inte är tillräckligt tydligt och ord står mot ord. Drygt ett år efter besöket hos Birgit blir Niklas utförsäkrad. Hans sjukpenning dras in helt och han förväntas kunna jobba heltid.
Då var det ju väldigt ovisst när man inte hade några inkomster. Så att då var jag jättestressad och fick ett skyhögt blodtryck. Och läkaren sa att jag skulle inte jobba alls. För att jag hade sån risk att få stroke och Försäkringskassan säger att man är frisk. Men jag valde att jobba halvtid i alla fall. Trots att jag slet väldigt mycket på kroppen.
Samtidigt får han sitt första barn. Tillsammans med sin dåvarande fru han träffat efter olyckan.
Jag kan säga att vi fick dottern i december 2010 och det var jättehemskt att inte kunna köpa julklappar till sitt barn. Det kändes, även om hon var så liten så att hon inte brydde sig, men att man inte hade råd. Bara tanken att kunna göra det. Man får välja att, ja men ska man köpa något paket till barnet eller ska man köpa mat och blöjor till dem?
Niklas överklagar Försäkringskassans beslut som inte ger honom rätt till sjukpenning. Och det blir början till en lång rättslig process som hamnar både i förvaltningsrätten och kammarrätten. Han vill inte ge upp. Mycket tack vare Birgit Sjölander.
Hos doktor Sjölander så kände jag mig välkommen och hon tog det på allvar. Har jag kommit så här långt då måste jag fortsätta. Och i och med att jag träffade läkare som trodde på mig så gav det energi att fortsätta. Och så tänkte jag att någonstans måste man ju få rätt.
Och till slut får han det. 16 år efter olyckan får han det fastslaget. Styrenförgiftningen är orsaken till hans besvär och det som gjort att han inte kunnat fungera, än mindre jobba heltid. Och eftersom det var en arbetsplatsolycka har han inte bara rätt till sjukpenning utan också livränta för utebliven inkomst. Men alla år av att ha fortsatt jobba trots fysiska och psykiska besvär och kämpa för att få rätt har satt sina spår.
Det har ju visat sig att det har ju slitit på kroppen. Jag har ju fått jättemånga följdsjukdomar av det här. För jag har ju, tack vare att jag glömde bort att äta och glömde bort och massa saker så har jag ju förstört. Njurarna har ju gått sönder. Jag har fått ulcerös kolit. Jag har fått diabetes. Och sen så blev det ytterligare fel där då för jag fick en medicin för magen. Men då slog den ut hjärtat så att då fick jag en hjärtinfarkt.
Det är inte bara fysiskt. Niklas känner också att han inte längre är samma person som den han en gång var.
Förut så var jag en väldigt social människa som gillade att umgås med kompisar och sånt. Men efter olyckan då blir man ju mer instängd. Man vill inte vara med människor. Man får tvinga sig till den här kontakten med kunderna när man jobbar, men sen när man är privat då vill jag vara hemma.
Idag är Niklas 47 år gammal och sjukpensionär på halvtid. Resten av tiden jobbar han på macken där allt hände.
Första åren var det jättekonstigt att gå ut och spola den här tvätthallen som jag visste hade gjort alla skador på mig. Men varje dag fick jag gå ut och spola den så att det blir ju någon form av terapi också. Jag visste ju vad jag hade och vad jag kunde. För i och med olyckan så fick jag jättesvårt att lära mig nya saker. Men gamla saker satt kvar. Så då hade jag fördel att det här jobbet kunde jag ju. Skulle jag säga, för man måste ju upplysa sin arbetsgivare om sanningen och ingen skulle anställa mig.
Styrenförgiftningen har satt djupa spår. Något Niklas märker dagligen.
Jag har jättesvårt att lära mig nya saker så att därför stannar jag kvar på samma jobb till exempel för att där kan jag saker och ting. Men tar jag en skurmopp och börjar skura i butiken så måste jag ha samma mönster varje gång jag går. För att bli avbryten då måste jag gå tillbaka till startpunkten och så får jag gå samma väg tills jag hittar skurmoppen.
Trots allt han varit med om och hur hans fysiska hälsa påverkats av det ser Niklas ljust på framtiden. Under den mörkaste tiden skaffade han en hund för att tvinga sig själv att komma ut och röra på sig. Men framför allt är det hans två barn som får honom att vilja gå upp på morgonen.
Ja, men nu har jag börjat att vänja mig vid tankarna vad som har hänt och acceptera, måste man väl ändå säga att man gör. Jag kan ju inte göra annat. Jag har väl blivit väldigt ödmjuk och inse att man är väldigt liten som människa. Att man får försöka göra det bästa av situationen.
Och även om livet inte blev som han tänkte sig, känner han att det blev ganska bra ändå. Han gör allt han kan för att försöka vända det han varit med om till något positivt.
Jo, men jag har ju fått lärt mig hur det här systemet fungerar, så att jag kan ju hjälpa andra så att de kommer rätt. För att jag tog ju, i och med att det var en arbetsskada och jag inte visste hur det fungerar, så tog jag och blev skyddsombud på min arbetsplats och tog och lärde mig hur sådana saker fungerar. Så att nu kan jag hjälpa andra och slippa hamna i olyckor. Och hamnar de i olyckor så kan jag hjälpa dem att komma rätt mycket fortare. Jag fick ju rätt till slut och har fått upprättelse.
Du har lyssnat på Olyckan inifrån. Programledare var jag, Hedda Stiernstedt, och producent Anna Frey. Exekutivproducent var Britta Kramsjö. Exekutivproducent på Podmy var Jonny Söderström Winter. För ljudläggning och slutmix svarade Andrea Fantuzzi. Olyckan inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podmy.